Jag har levt med det här ordet törst till och från under hela det här året. Det har liksom återkommit och Gud har pockat på min uppmärksamhet kring det här ordet återkommande under det här året. Och inför den här predikan så ska jag vara ärlig och säga att jag har känt vissa motstridiga känslor, ett visst motstånd. Och det kanske bottnar i att det rör så mycket vid mig själv. Och nu kanske du tänker att ja, men det ska det väl alltid göra hos den som predikar. Och det är ju sant, det ska det ju göra. Men på något sätt så berör det mig mer än vanligt. Eller det går mer på djupet hos mig på något sätt. Och sen, jag vet inte om du är som jag, men jag kan ha en tendens att höra eller känna krav när jag läser Guds ord eller när jag hör på predikningar. Och om du är som jag så har jag haft en viss oro för att det ska landa på det sättet hos dig idag som lyssnar. Och det är så långt ifrån de här kärleksfulla, varma och inbjudande texterna som vi ska läsa idag som det bara går. Så min bön har varit att det här ska få landa rätt hos oss idag. Jag kommer liksom inte ifrån angelägenheten i det här ämnet. Så jag vill ändå lyfta det här idag. Trots det här motståndet som jag har känt kring det jag vill dela. Jag tror att Gud vill säga oss någonting idag. Alla människor, vi bär på en törst inuti. Inte bara en fysisk törst då, utan en törst som finns på insidan, på djupet av oss. En slags otillfredsställelse eller längtan. Ibland säger man att vi kan känna som att det måste finnas något mer än detta. Så kan man uttrycka det. Men har du varit desperat törstig någon gång? Det tror jag vi alla har känt av, den där att vi bara måste ha vatten, vi bara måste få dricka. Och när jag tänker på desperat törstighet så tänker jag på fjällvandring. Det är så att efter våra år i en mångmiljonstad i ett annat land så på något sätt så har vi fått en längtan som familj, i alla fall delar av familjen ska jag säga, att röra oss mot naturen, att njuta av det otroligt vackra skapare som vi har runt omkring oss. Och fjällvandring för oss är ett sånt sätt att liksom söka stillheten, få det här vackra. Den här bilden som ni ser nu, det är faktiskt från i somras när vi var uppe i fjällen. Den här sjön som ni ser, den ligger på 926 meter över havet. Så vi har redan klättrat en bra bit upp för fjället. Och så ligger den där 5 kilometer långa sjön där uppe på fjället. Och så är vi på väg upp på den högsta toppen i det här området. Det är lite svårt att förstå höjdskillnaden, men det var ganska brant i alla fall. Och det är en fantastisk känsla att komma upp på toppen. Man ser liksom otroligt många kilometer åt alla håll. Och ni som har gjort det här, ni vet vad jag pratar om. Men det här jag vill berätta nu, det var en fjällvandring som vi gjorde för några år sedan. Ganska många år sedan, så våran yngste, han var inte så stor. Och vi är inte sådana här proffsiga fjällvandrare som har liksom all utrustning ni vet och tältar och lagar mat på stormkök, utan jag är den i familjen som vill ha det lite bekvämt, så att vi gör dagsturer och återvänder till en stuga där vi kan torka våra kläder och äta bra mat och så ni vet så här. Så vi hade bestämt oss för en fjällvandring som skulle, en dagstur som skulle ta hela dagen tänkte vi egentligen. Den var runt 20 kilometer. Och vi påbörjar där och det är så varmt den här dagen så vi tänker det här blir perfekt. Men vi kanske har blivit lite bättre på det, men de första gångerna vi fjällvandrade så hamnar vi ofta väldigt fel. Utanför lederna, utanför liksom, vi hittade inte rätt på kartorna. Och det gjorde vi även den här gången. Vi hamnade på en skoterled. Och skoterleder på sommaren, de är ofta, det är väldigt mycket sankmark. Och det här var extremt. Den här leden, den var inte ens uppmärkt. Så jag vet faktiskt inte hur vi ens hittade den. Men det var så klaffsigt. Alltså man sjönk ner någon decimeter varje steg. Så det var liksom att kämpa och få med sig skorna varje gång man lyfte benen. Och då blir det ganska jobbigt att fjällvandra när man är så här klaffsblöt om fötterna och benen. Och kilometer efter kilometer gick. Alltså det kändes som flera mil. Det var det ju inte. Men det kändes, jag började känna liksom, ja men här har vi ansvar för våra barn. Och vad gör vi egentligen? Var är vi på väg? Vi har ingen aning om var vi är någonstans. Och när man är inne i skogen som vi var då har man liksom, alltså allt ser ju likadant ut. Det var öppnade sig ingenting. Vi såg alltså vi hade inget riktmärke. Det var bara att liksom fortsätta på den här klaffsiga leden. Och jag började känna, nu är vårt vatten slut också. Alltså kommer vi överleva det här? Jag blev lite så här melodramatisk, ni vet, att man börjar känna lite, vi måste snart hitta rätt. Och till slut, efter många, vad det nu då kändes, kilometer, så kom vi ut på ett glesare parti där de här knotiga fjällbjörkarna började. Och då börjar man ana att okej, nu ändrar sig naturen. Nu är det nog snart lite höjd på gång här. Och så fick vi syn på fjället som egentligen var vårt riktmärke den där dagen. Och så hamnade vi vid en fjällbäck. Alltså vi var så fruktansvärt törstiga. Och jag hade ju börjat få smått inre panik över att vi var helt vilse. Och jag fattade inte hur vi skulle hitta hem igen. Men då fick vi stanna vid den där fjällbäcken och dricka sånt här pålande, klart, iskallt vatten. Det är få saker som slår det där att liksom få dricka riktigt gott kallt vatten när man är törstig. Ja, det var en minnesvärd vandring den där dagen. Den blev någonstans 30 kilometer istället för 20. Och sista biten fick vi bära våran yngste på ryggen. Och då visade det sig att han hade borrelia, så han hade gått med verk hela den här dagen också. Så det är minnesvärd vandring på många sätt. Inte den bästa vi har gjort, men man lär sig. I alla fall delvis. Men precis som med fysisk törst så finns det en törst på insidan, en själslig eller andlig törst. Och vi bär alla på den här törsten, alla människor bär på den, det har med vår existens att göra. Vi drivs att fylla det här tomrummet som vi bär på inuti, och det är ett tomrum som kan vara svårt att liksom klä i ord. Och ändå så är det en stark drivkraft inom oss. Och jag frågar mig om det kan, frågan är om det kan vara så här att så många i västvärlden är otillfredsställda. Trots att vi har, de flesta av oss har våra basala behov av tak över huvudet och mat på bordet tillgodosedda. Kan det vara så att vi är så otillfredsställda ändå därför att vi letar efter något som ska tillfredsställa oss på djupet i det som bara är övergående? Att vi letar på fel ställen. Vi har en liten hund. Hon ser ut så här. Hon följer med oss på alla våra fjällvandringar för övrigt också. Så det här är från en fjälläng i somras. Hon är inte så skrämmande. När vi skulle döpa henne så kom alla möjliga förslag. Den här lilla svarta valpen, hon skulle heta Puma eller Batman eller Lakris. Det tyckte jag, för jag älskar saltlakris, och hon såg så lakrisaktig ut. Men hon heter Elsa, blev det till slut. Lite mer mänskligt namn. Hon älskar att jaga harar, rådjur. Alltså hon är så här hög, hon är väldigt liten. Men hon älskar de här stora djuren. Det kan vara fåglar och ekorrar också för den delen. Men hon älskar att jaga dem. Grejen är bara att hon når ju aldrig fram. Hon jagar och jagar men kommer aldrig fram till de här djuren. Och jag vet inte vad hon skulle göra heller om hon faktiskt skulle lyckas. Men hon måste ju hitta ett visst nöje i själva jakten, tänker jag. Och ändå då så jagar hon någonting som hon aldrig kan få. Och jag tror att vi människor, vi är ganska mycket likadana. Vi jagar efter det som vi tror kan tillfredsställa vår inre hunger och törst. Och vi kan ju uppleva en viss glädje eller åtminstone förhoppning i det här vi jagar efter. Men när vi har uppnått det vi jagar efter så ser vi oftast att detta också var väldigt tomt. Hungern och törsten återkommer alltid. Och det kan ju kännas lite hopplöst nu. Då finns det inget sätt att möta den här djupa törsten och hungern. Men det gör ju det. Jag tänker ju att, att vi har goda nyheter här idag. Och vi ska gå till en text som kommer från Jesaja. Jesaja bok skrevs under en tid av politisk oro. Och det skrevs i en tid där Guds folk levde i förfall. De hade ingått ett förbund med Gud där Gud hade sagt att ni ska vara mitt folk, jag vill vara er Gud. Och folket hade sagt ja, vi vill ha dig till vår Gud. Men de hade börjat tillbe folkens avgudar runt omkring dem. Blanda in liksom avgudatillbedjan tillsammans med tillbedjan av Gud. Och de som skulle visa andra folk på Gud smittades liksom av de andra folkens avguderi istället. Och det här brottet mot förbundet, den här synden, den fick konsekvens. Och det var att Gud gav dem i andra folks våld för att de skulle vakna upp och vända om till honom igen. Så Jesajas uppdrag, det var att kalla Guds folk tillbaka till Gud. Att de skulle ge sin trohet bara till Gud, som det var från början. Och i den här kallelsen så finns också ett löfte från Gud om återupprättelse. Och det är mot den här bakgrunden som Guds inbjudan i Jesaja 55 kommer. Och vi läser de första verserna där tillsammans. Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Det här första ordet som översätts hör. I hebreiskan så är det ett utrop. Det är ett ord som man använder för att kalla på uppmärksamheten hos den som lyssnar. Typ hallå, du, ja du. Lyssna, hör. Och det här ordet används när man vill visa på att det som kommer efter är viktigt, att det är värt att lyssna på. Det här är ju en otrolig inbjudan av Gud. Det som i vanliga fall kostar pengar, det ger Gud ut helt gratis. Det är lite som vår klädkammare som församlingen har här i gemenskapens hus. Där man varje torsdag kan få komma och den som har behov kan få hämta kläder och skor helt utan kostnad. Det som i vanliga fall kostar pengar, det ges ut helt gratis. Eller som kvinnan som kom till Dela-butiken här borta på Österängen för att handla mat. Och när hon lägger upp varorna på kassabandet där så inser hon att hon har inte tillräckligt med pengar för att betala allt det här hon behöver köpa. Och då säger kvinnan i kön bakom henne, du, jag har varit precis där du är, jag betalar för dina varor. Det som i vanliga fall kostar pengar ges gratis, helt fritt. Sån är Gud. Och Gud ger inte det som mättar som lön för utfört arbete. Det är inget vi förtjänat, det är inget vi kan betala för. In den här inbjudan som vi hör här, den kräver ingenting. Det enda du och jag behöver göra är att komma till Gud. Det är det enda. Och det kan handla om att vända sig till Gud eller ta ett steg. Och det kan vi alla göra. Att komma till Gud. Och det jag tycker är viktigt att på, liksom stryka under i den här texten, det är att Gud säger inte att vår törst är fel. Törst i Bibeln, det symboliserar andlig längtan och andliga behov eller behov. Alla ni som törstar, står det. Alltså, du som har behov, det gäller oss allihopa. Och jag tror att vår törst, den här inre törsten som vi bär på, att den är nedlagd i vårt DNA av Gud själv. Och därför kan bara Gud fylla det på djupet som vi längtar efter. Hans önskan är liksom att vi går till honom först. Vi får njuta av allt det skapade, vi får njuta av massa grejer. Det Gud längtar efter att vi sätter honom först, att vi går till honom först, att vi söker honom först för att fylla den här djupa längtan vi bär på. Att jaga efter saker i den här världen som inte kan tillfredsställa på djupet, det är lika poänglöst som att gå till affären och köpa mat som inte har någon näring i sig. Skräpmat, det fyller ju liksom buken för stunden, men man blir ju väldigt snabbt hungrig igen. Och det här vet Gud. Så det här ordet varför i vers 2, varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Det har liksom en sorgsen underton. Att det är som att Gud vill säga till oss, ser du inte att detta är falskt? Så Guds fria erbjudande, det är liksom en fest som han dukar upp av mätt, tillfredsställande rätter, av dryck som ger näring och släcker törsten. Bara i vers 1 så säger Gud 3 gånger kom, kom, kom. Hör du den kärleksfulla tonen i den här texten? Gud vill bara det bästa för oss. Han säger välj det som är gott, välj det som tillfredsställer. Vi ska hoppa fram ungefär 700 år nu. Och då firades lövhyddehögtiden i Jerusalem. Eller lövhyddefesten. Det var en 8-dagars fest. Där man firade att Gud hade fortsatt förse folket med behov av mat. Men man påmindes också om ökenvandringen. Och hur Gud tog hand om sitt folk, försåg med mat och vatten under alla de där 40 åren i öknen. Så man skulle bo i lövhyddor för att påminnas om ökenvandringen. Men det var också liksom en påminnelse om hur Gud hade befriat folket ur slaveriet i Egypten. Och en påminnelse om att Gud hade lovat att Messias skulle komma och befria folket från slaveriet under synden. Så det var en påminnelse om att Gud förser, Gud mättar, Gud befriar och räddar. Och det var tusentals människor samlade i Jerusalem den här högtiden under de här 8 dagarna. För högtiden skulle firas i Jerusalem. Man skulle vallfärda upp till Jerusalem. Så det var otroligt mycket folk där. Och en av ceremonierna under lövhyddefesten, det var, hade med vatten att göra. Så varje morgon i 7 dagar så ledde en präst en procession under musik från templet till en närliggande damm. Och där hämtade han upp vatten ur den här dammen i ett kärl, gick tillbaka till templet. Allt medan folket följde efter och liksom jublade och sjöng. Så det här var en högljudd fest, det var en glädjefylld fest. Och så kom prästen till templet, hällde ut vattnet vid altaret, medan en annan präst hällde ut ett drickoffer av vin på andra sidan altaret. Och under tiden så sjöng folket Saltarsalmerna 113-118 och Jesaja kapitel 12. Där det bland annat står att ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Så det här pågick under 7 dagar. Och den här vattenceremonin, den symboliserade bön om regn. Både fysiskt regn, men också en bön om andligt regn. Om andlig förnyelse. Men den sista och 8:e dagen så öste man inte vatten. Och det är mot bakgrund av det här som vi kliver in i den här texten i Johannes evangeliet 7. Och där står det så här: på sista dagen, som var lövhyddefestens höjdpunkt, stod Jesus upp och ropade: om någon är törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som det står skrivet. Med detta menade han anden som de som trodde på honom skulle få. Känner du igen inbjudan? Hör du liksom likheten med det Gud sa 700 år tidigare? Jesus, han ställer sig upp, han står där och ropar ut sin inbjudan. Det här var ganska ovärdigt för en rabbin. Rabbiner satt oftast och undervisade. Men han ställer sig upp och han ropar ut, för att han är angelägen om att så många som möjligt ska höra. Han är angelägen om att folk ska förstå att det här är viktigt, lyssna på mig. Det Jesus säger är att han är källan till andlig förnyelse och andlig tillfredsställelse. Han erbjuder det som vattenceremonierna symboliserade. Kom och drick. Han är den som förser, mättar, befriar och räddar. Du kanske är som jag, att du har läst de här verserna många gånger. Och ibland är det bara bra att läsa andra översättningar så att man hajar till lite. Så jag vill läsa de här verserna igen, men från Svenska kärnbibeln. Och då står det så här: på den sista och viktigaste dagen av högtiden stod Jesus där och ropade med ljudlig stämma: om någon är törstig, låt honom komma gång på gång till mig och dricka. Den som kontinuerligt förtröstar och litar på mig, precis som skriften har sagt, ur hans inre eller mage ska strömmar av levande vatten forsa fram. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det inbjudan säger är att det är möjligt att leva i ett konstant mottagande utan att spendera någonting. Guds andliga näring är gratis, oförtjänt och ges fritt. För precis som fysisk hunger och törst återkommer, så återkommer den inre hungern och törsten. Det räcker inte att möta den bara vid ett tillfälle. När jag läser de här texterna så det rör vid djupet på mig. För jag känner som att Gud gör sig själv så sårbar här. Både i Jesaja och i Johannes evangeliet. Han ropar ut sin inbjudan, men han har ingen aning om vem, om ens någon, ska gensvara på det han erbjuder. Och när jag ser och känner den här sårbarheten hos Gud, så känner jag bara hur jag vill svara med hela mig, att jag vill komma till dig. Jag vill låta mig fyllas av dig, Jesus. Vi är ju så finurligt skapade att vi förstår ju när vi behöver dricka vatten, till exempel. För vi blir törstiga. Vår kropp signalerar törst. Men det kan vara svårare för oss att känna igen den där inre törsten. En skotsk baptistpastor på 1800-talet, Alexander McLaren, sa så här: min broder, vet du vad det är du vill ha? Det är Gud. Ingenting annat, ingenting mindre. Förstå din törst. Tolka dina önskningar rätt. Öppna dina ögon för ditt behov och var säker på detta, att ett hav av pengar och den klaraste insikt i intellektuella problem och kändiskap och kärlek och fru och barn och ett lyckligt hem och ett överflöd av allt du någonsin kan önska. Allt detta kommer att lämna dig med en verkande tomhet som inget och ingen utom Gud någonsin kan fylla. Precis som fysisk törst driver oss att dricka vatten, så kan andlig törst driva oss att söka Gud. Och det här jag säger inte det här idag utifrån ett krav eller att nu ska du få ytterligare en sak att bocka av på din att göra-lista. Eller ytterligare någonting som vi kan göra för att måla på vår fasad. Det handlar inte alls om det, utan det handlar om att här har vi en kärleksfull inbjudan från en Gud som längtar efter att få vara med oss. Som längtar efter att få vara den främste i våra liv. Som längtar efter att vi ska sätta honom först. Och jag vet inte vad du är i din vandring med Gud just nu. Jag vet inte hur du har haft den här sommaren eller det här året. Jag vet bara att Gud vill inte ha våra fasader. Han vill ha ärlighet. Han vill att vi säger som det är. Och det är helt okej att komma till Gud som du är. Det är det han vill. Du kanske tvivlar på att han finns. Att han är god, att han är nära dig. Du kanske bara känner att han är så långt borta. Säg det till honom då. Du kanske är så trött på att upprätthålla en fasad. Säg det till honom. Kanske du har dragit undan dig Gud en tid. Säg det till honom. Kom till honom som du är där du är. Tänk om du och jag förstod Guds längtan och Guds kärlek till oss ännu djupare. Alltså jag undrar vad som skulle hända. Det känns som att vi bara har börjat skrapa på ytan. Men tänk om vi förstod hur mycket han älskar oss. Hur mycket han längtar efter oss. Och låt oss bara för en stund ponera att de här texterna vi har läst idag, att det är sant. Budskapet i de här texterna är sant. Att Gud längtar efter oss. Gud längtar efter att få vara källan till allt gott i våra liv. Gud längtar efter att fylla den där otillfredsställelsen inuti. Låt oss bara tänka oss att det är sant. Att Gud menar det han säger. Vad har du och jag förlorat då? Med att komma till honom? Ingenting, eller hur? Jesus, jag tror att han står här idag och ropar också. Han ropar ut sin inbjudan och han längtar efter att vi ska gensvara. Och jag skulle vilja inbjuda dig att hänga med mig på en intention den här hösten. Och jag säger intention därför att jag vet att livet kan komma emellan och allt det här liksom. Och jag vill inte heller att det ska bli någon slags nyårslöfte där vi klämmer i allt vi kan från tårna. Och sen så bara rinner det ut i sanden efter 3 veckor för att vi försöker förändra allt i våra liv på en gång. Men jag skulle vilja inbjuda dig att tillsammans med mig liksom ha en intention av att den här hösten så vill jag regelbundet stilla mig och bara tänka efter, låta Guds ord, det kan vara de här inledningsorden som Frida läste från Psaltaren 63 eller de här texterna från Jesaja 55 och Johannes evangeliet 7 eller andra texter, men bara stilla mig, tänka efter, ta Guds inbjudan på allvar och intentionen att gå till Gud först för att släcka min törst. Det är en intention som jag vill ha den här hösten. Och det är lite läskigt nu då, för nu inbjuder jag dig. Jag ger dig frihet att komma och fråga mig hur det går med den här intentionen. Och då skulle jag bara vilja få friheten tillbaka att också ställa frågan till dig. Men jag kan behöva det där att liksom faktiskt hållas ansvarig för det jag står och säger. Så jag ger dig den friheten. Men det är min längtan inför den här hösten att söka Jesus mer. Så jag skulle vilja skicka med ett par frågor. Och du får skriva ner dem eller ta kort på dem eller strunta i något av det jag säger. Det är fine liksom. Men jag vill skicka med ett par frågor som du gärna får återkomma till under hösten. Och den första frågan är, hur släcker jag oftast min inre törst? Och det här kräver ju kanske att vi faktiskt stillar oss då en stund och låter tankarna landa lite och vara ärliga med oss själva. Det är ingenting som vi kan swipa bort på 5 sekunder, utan på något sätt så behöver vi stilla oss. Och beroende på vad du upptäcker när du ställer dig själv den där frågan, så är fråga 2: hur kan jag börja förändra detta mönster och istället vända mig till Jesus för att få min törst släckt? Det är de 2 frågorna som jag vill skicka med som en möjlighet och som kanske kan vara en hjälp om det är länge sedan du stillade dig själv och funderade. Guds inbjudan är: kom. Kom och få vatten. Kom och få näringsgivande rätter och dryck som stillar på allvar, som stillar törsten på allvar. Vi ska gå in i en stund av lovsång och tillbedjan och möjlighet också för dig som vill söka dig till förbön. Så kommer det finnas möjlighet att få förbön här framme. Men jag skulle vilja vädja till dig att fortsätta fundera på det här när du kommer hem. Vad gör jag med min törst? Och hur Gud inbjuder dig att komma till honom.